Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet på det här. Det man förlorar, vinner en annan. Så håll i denna som du har kär. Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet.
Hej och välkomna till
Sånt är livet med mig och dig.
Med mig och dig.
Men jag har fått en låt på hjärnan.
Jag vet, och nu har jag typ också den låten på hjärnan. Och det bådar inte gott eftersom att vi inte ens har fått ut ungen än.
Ja, men den är, jag gillar verkligen den. Den går så här. Och det är ba 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 ba. Och det är bip. Bi, 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 bi.
Alltså, den där kommer man ju få höra, det är Babblarna. Ja. Jag har hört att det är det mest populära programmet bland bebisar och typ barn.
Men den är så härlig, man bara älskar den. Den är så...
Nej, jag älskar inte den.
Men den är ju underbar.
Men den är ju perfekt för dig, för du älskar ju upprepning.
Ja, men jag upprepar exakt allting.
Nej, men du skulle kunna fråga mig samma fråga i 2 timmar.
Men vet du vad jag gjorde en gång med min lillebror? Jag sa till honom så här att du, hur läget? Sa jag till honom när jag var liten så här. Och då var jag inne i vardagsrummet och då satt han där inne och jag bara, Adam, hur läget? Och då tittade han på mig, han kanske typ lekte med bilar eller något sånt. Han bara, tittade på mig. Jag bara, Adam, hur är läget? Bara tittade på mig igen. Jag bara, Adam, hur är läget? Och då tittade inte han på mig längre. Adam, hur är läget? Vet du hur länge jag stod så?
Alltså, nej men jag vet, du kan stå så forever.
En och en halv timme. För jag tänkte så här, jag ska inte ge mig. Och jag blev en tävling för mig. Jag bara, jag kommer ställa frågan tills han svarar. Så jag ställer mig så jag bara, Adam, hur är läget? Adam, hur är läget?
Nej, men jag har sett dig leka med min lilla kusin. När du och Filippa, ja, hon vinner ju över dig. Alltså ni hade så här skedtävling, kommer du ihåg det? När ni satt en sked på näsan så sitter ni där i typ 20 minuter med den jävla skeden. För att den som den ramlar ner först på, den förlorar ju.
Ja, exakt. Man trycker fast, man tar lite saliv på den.
Gör man?
Ja, men gör man väl, eller? Man gnider in det i sin näsa, trycker fast den. Så att det är alltså näsa, saliv och sked. Och sen försöker man få den här att sitta fast med salivet som klister på näsan så länge som möjligt och balansera den.
Vad är det mer när man brukar köra så argleken, typ? Att man inte får garva?
Ja, argleken. Men jag är ganska bra på argleken.
Ja, men hon vinner alltid.
Ja, men barn är, de har liksom inget, de har ingen mål. De är bara så här.
Vadå ingen mål? Hon vann ju. Ja, hon måste väl ha haft ett riktigt mål.
Ja, men det är det jag menar, att de har ju typ ett mål att nu ska jag bara köra arga leken tills jag vinner oavsett vad det än är.
Ja.
Och då kan de köra det bara, för att då är deras fokus bara det. De har liksom ingenting i deras hjärna än att de ska köra arga leken. Och sen kan de sitta, och vi sitter i timmar.
Ja. Det kan ju du också.
Men som när du var liten, du kunde ju gå ut och jula i så här 5 timmar. Så bara, jular du åt ena hållet, andra hållet, ena hållet, andra hållet, ena hållet, andra hållet, ena
hållet. Fast det kan jag ju för sig nu också. När det är så här fysisk aktivitet så funkar det för mig. Och jag satt och pysslade hur länge som helst.
Alltså flera timmar. Du pusslade?
Nej, jag virkade och stickade och målade, broderade, pysslade, gjorde så här garnbollar.
Alltså du menar alltså typ naveluds?
Nej, alltså du, man gjorde, klippte ju ut så här i papper rundring och så trädde man typ garn runt tills den var helt proppfull i det här hålet. Sen klippte man upp den och så blev den så här som en boll på en mössa.
Jaha, så gjorde vi med gummisnodd där, men vi tog en gummisnodd och satte på så blev det större gummisnodd. Så blev det typ lika stort till slut som en fotboll.
Okej, ni kan ju anteckna det här om det var någon som liksom kände att det var något intressant vi sa.
Men du, Vargen.
Ja.
Du är ju eminent duktig på en sak. Möjligen en av de absolut bästa i hela Sverige.
Ja.
Det är ju nämligen så att nu ska vi testa att applicera någonting som har blivit helt storslaget i en av dina kanaler blogg och testa att överföra det till ljudmässigt, alltså i podd.
Mm.
Vad är vi ska göra?
Nu ska vi försöka göra mitt bästa mest populära blogginlägg i poddformat. Och det är... veckans lista!
Veckans lista!
Det här är typiskt bloggare, blogginlägg, att köra listor. Jag älskar att läsa alla slags listor.
Det är så roligt, men jag tycker att vi river igång direkt. Så att det här är det första på listan. Veckans läskiga. Den är riktigt läskig.
Mm.
Den är extremt läskig,
ja, jag tycker det i alla fall. Det är jag som står för veckans läskiga den här veckan. Scary times.
Scary times.
Jag har varit med om det läskigaste av det läskiga.
Ja, jag vet inte om jag kan höra mer. Låt mig sätta på en ögonbindel, flytväst och stoppa napp i munnen. Jag är så rädd.
Ja, och det absolut läskigaste som hänt i veckan, det är att min telefon har ringt.
Don't tell me
vilket jäkla läskigt liv man har, alltså.
Don't tell me.
Nej, men på riktigt, alltså, jag har telefonfobi.
Men jag undrar så här, vad fan är ditt jävla problem?
Nej, men jag hatar att prata i telefon.
Men berätta från början, vad är det? Berätta händelsen.
Nej, men det ringer folk till mig som jag känner att jag inte... Visst, jag känner personerna, men jag känner dem inte tillräckligt väl så att jag känner att jag vill prata med dem på telefon. Då känner jag... Kan vi räkna många gånger jag säger känner i den här podden? Då känner jag att varför smsar du mig inte? Eller mejlar? Varför måste du ringa mig? Nej, men jag känner skräck. Jag vill inte prata. Vet du, de enda jag kan prata med i telefon utan att känna lite smått ångest och läskighet, det är mamma. Det är du.
Tack, kul.
Vi pratar ju kanske 5 gånger om dagen i telefon.
Vi spelar ju typ in, utöver den här podden, så spelar vi typ in 4 poddar till varje dag.
Vi pratar sjukt mycket telefon.
Ja, mycket telefon blir det.
Ja, och det tycker jag är okej. Vem är det mer jag kan ringa? Typ ingen mer.
Jo, men
vem är det jag ringer?
Vet, Gabbans dotter.
Ja, men det är hon som ringer mig. Men jag får lite panik då också. Men Filippa. Jag känner att jag måste svara nu, Filippa ringer.
Ja, men hon är 13 år.
Ja.
13 år gammal.
Ja, men det är inte så läskigt. Men familjen...
Men kort, men du får ångest. Ja. Du är lite så här, du kan inte prata med någon på telefon som du inte känner.
Nej, men grejen är att jag kan inte prata med Natasha på telefon. Hon är min bästa vän.
Men det låter ju som att du kan inte prata med någon typ som... Det är nästan som att... Som folk brukar tänka om sex. Jag kan inte ha sex med någon som jag inte känner. Du kan inte prata med någon i telefon som du inte känner.
Nej, men jag kan inte. Det är vissa som jag känner. Som Natasha är ju min allra bästa vän. Nej, men jag får panik om hon skulle ringa mig.
Men hur känner du? Vad har du för känslor i kroppen? Kan du måla upp
dem
för
oss? Nej, men jag blir skitnervös. Jag vet inte vad det är för fel med telefonen. Sen när jag svarat så blir det ju inga problem när man väl pratar. Men det är just när jag ser att det ringer och jag måste trycka på svara här nu.
Men är det själva grejen att att föra fingret över den här tryckknappen? Är det det som är skräcken?
Nej, jag vet inte vad som är skräcken. Jag vet inte var, om du har ju fobi för myror. Du står ju i sängen och skriker.
Nej, alltså,
om du
ju...
ser en myra.
Nej,
du förklara för mig, vad är det läskiga då?
Nej, det är snarare så här att jag har fobi för alla typer av kryp. Så där har du helt fel. Så att myror är ju en av dem, men jag har fobi för exakt allt.
Precis. De är pyttesmå och inte alls farliga. Så hur kan du förklara den fobin?
Jo, men det är ju att de är just det.
Du har ju ingen anledning till att stå i sängen och skrika för att det kommer en myra.
Nej, men man är rädd för kryp. Det är någonting som är
inte
medfött.
Jag tycker myror är söta.
Ja, jag förstår.
Jag tycker inte alls att det är farligt.
Yes, men du, har vi pratat klart om det här eller?
Nej, men jag vet att det är många som känner igen sig. Jag vet att det finns fler i denna värld som har sån här telefonfobi. Så ni kan ju berätta för mig då varför jag har den. Hur kommer det sig?
Finns det någon psykolog där ute som vet hur Idas mamma har tappat henne i golven någon gång när hon var liten? Så att hur slog hon sig för att få en fobi för att kunna svara i en telefon när hennes bästa kompis ringer? Vad är det för fel på henne?
Jag måste ju ha haft en telefontrauma någon gång i livet.
Minns du om någon gång har tagit en telefon och slagit den i huvudet på dig?
Nej.
Bra.
Nu går vi vidare.
Nu hoppar vi in på nästa. Och det är... Veckans ångest. Och den är på mig.
Det är din ångest, Pärlan.
Ja, men jag kan säga så här, jag har fortfarande ångest över den här grejen. Och jag mår lite dåligt över den. Det är nämligen så att jag intervjuar ju alla partiledarna i Framgångspodden. Och har typ betat av allihopa nu. Och de börjar sändas den här sen som en vecka. Det här är Gustav Fridolin, alltså han som är språkrör, man kan säga ledare, partiledare för Miljöpartiet. Och det var så att vi hade ett jättefint, härligt samtal, vi pratade. Och sen kom vi in på slutet. Och vi hade fått en sån här kramig stämning så att det nästan skulle ge en både en puss och en kram. Och vi efteråt skulle bara, gud vad fint, vad bra det här verkligen blev. Men så kommer mina tvångstankar. Och det här är ändå en partiledare. Det är alltså en av de högsta i Sverige för att styra Sverige. Han är alltså vår utbildningsminister, Gustav Fridolin. Jag sitter där, han har sin presschef med sig. Och vet du vad jag ställer? Han bara, så berättar han om det jättetrevligt. Jag bara, Gustav, jag har också en sista fråga till dig. Och han bara, ja. Jag bara, nej men, om det var så att du skulle bli tvungen att avliva någon av de andra partiledarna, vem hade du valt? Och sitter han och tittar på mig.
Avliva?
Sitter han och tittar på mig, drar upp ögonen. Och vet du vad jag gör? Knäpptysigt jag. Och tittar på honom.
Stackarn.
Och han sitter och säger ingenting. Vi sitter tyst i 5-10 sekunder och tittar på varandra. Och jag bara, säg ingenting. Låt det gå. Och får sån ångest. Och jag ser hans ögon dras upp. Jag ser att han bara, vad fan är det för jävla idiot som sitter framför? Och vi kanske pratar om, förstår du, vi pratar om Bumbibjörnarna innan. Något jättemysigt med att hans barn eller sådär. Och att jag ska bli pappa. Och sen kommer den frågan från ingenstans. Bara boom, en sån tvångstankefråga.
Han bara, vad är det för psykopat som sitter här? Hade inte jag kommit till Framgångspodden, frågar man sån här frågor
men,
då?
Nej, men det var kaos. Ni kan lyssna på den.
Kommer du ta med den frågan?
Ja, jag tror det.
Vad sa han då?
Nej, men han
ville, sa han att avliva någon eller?
Nej, självklart. Nej. Han svarade inte på
det. Han bara, Annie Lööf.
Nej, den där får man inte, så där får man inte. Den är sjuk alltså. Men jag mådde så dåligt över den. Jättedåligt efteråt. Och var så här, fan, nu gick jag alldeles för långt.
Det här kommer ju vara en fråga Alex Schulman tar upp i sin Schulman-show.
Säkerligen.
Vem vill du avliva? Det här är Framgångspodden som undrar.
Det är riktigt sjuk alltså. Riktigt sjuk fråga. Men jag kan få lite sånt tvång. Det här gick över. Jag känner att det är första gången jag
du har ju tvångstankar ibland.
Ja.
Ja, veckans tvång kan du skriva nästa gång.
Ja, men jag har haft så många tvångstankar. Alltså. Mm. Men nu hoppar vi över till nästa. Och det är...
Veckans bästa.
Veckans bästa. Och den är din.
Oh yes! Alltså det är helt crazy bananas att jag har glömt att berätta det här i alla mina kanaler. För det är typ det största som har hänt mig jobbmässigt. Det har ju varit så mycket nu med lilla Mini, bebis och giftermål och hela balletten.
Ska vi inte bara säga vad Mini ska heta istället för kalla
Mini? Nej.
Men jag vet ju vad hon ska heta.
Men vi har inte bestämt vad Mini ska heta.
Men har vi typ bestämt, eller?
Nej.
Nej, okej, det har vi inte.
Håll tyst med dig.
Det är klart han ska heta Alexander Junior.
Alltså det sjuka är att du skojar ju typ inte nu.
Nej, jag skulle vilja seriöst att det heter Alexander Junior.
Det var ett seriöst förslag från dig när vi väl började prata om namn. Jo. Men Alexander, det är väl ett fint namn. Och om din tjej kan inte heta Ida. Jag bara, hur fantasilös får man vara? Man måste ju komma på något annat än sina egna namn.
Jo, men är inte det? Alltså det är ju typ att man skulle aldrig göra det. Man döper inte sitt barn till samma namn. Och då tycker jag att det är lite kul att göra det. Om det blir en tjej, då kan du heta Ida. Om
det
blir
kille, kan du heta Alexander. Det är jag som heter Ida. Det är ingen mer i våran familj som ska heta Ida.
Mina två drottningar kan man heta Ida. Båda två.
Drottningar?
Ja.
Ska Mini då bli drottning?
Men han kan väl bli vad han vill.
Okej, okay, ja, prinsessa. Ska han vara?
Okay,
men hallå, nu tog du lite mitt fokus här. Jag ska berätta vad det största i mitt liv förutom giftermål och barn är.
Ja.
Ja, veckans bästa. Jag ska släppa mitt eget varumärke. Och det är ju en stor grej. Men det sjuka är... Jag kommer ha mitt varumärke på alla H&M-butiker i hela Sverige.
Wow.
Nej, men alltså, förstår du hur sjukt det är?
Det är så coolt.
När jag, om typ, jag tror den kommer om 2 veckor. När jag kommer gå in där på beautyavdelningen på H&M, så kommer mitt varumärke stå där. Och det är inte bara så att det är ett varumärke jag hittat på ja men bubbelgums namn typ så här, bara ett vanligt namn, utan mitt varumärke heter Ida Varg. Så Ida Varg kommer stå där på hyllorna.
Kan
på
du
H&M.
Säga vad det är för något?
Jag vet inte om jag får säga, så jag måste faktiskt dubbelkolla med dem jag jobbar om det är okej att jag får säga. Så i sådana fall säger jag i nästa podd. Men det kommer handla om en skönhetsprodukt och självklart kommer den vara vegansk.
Gud vad spännande. Sjukt intressant. Och det sjuka, det jag tänker på, det är ju så att när jag var yngre, då snattade vi en del.
Ja.
Snodde en del på H&M.
Skulle du sno Ida Varg då?
Nej, men det häftiga är ju inte det. Det häftiga är ju att det kommer komma in ungdomar och snatta dina produkter. Att de bara, den här måste jag ha. Och sen tar de den under tröjan och bara kommer hem och bara, den här har jag snott. Alltså det tycker jag är riktigt coolt. Tänk om någon skulle vilja sno
min... Nu ser jag någon jävel sno mitt varumärke inne på H&M, vet du. Jag kommer ta ett tennisrack och dra... Nej, jag skojar.
Nej, men det är ju coolt att du gör det.
Nej, men vadå coolt?
Nej, men alltså, det är häftigt att
man ska
någon,
inte sno saker.
Nej, men att någon ändå kan känna sig att jag offrar mitt liv för att försöka få Ida Varg produkt, för jag kan inte köpa den. Är inte det något riktigt så här?
Jag tycker mer att det är bättre att man betalar sina pengar för att köpa en produkt som jag har tillverkat.
Men tänk om typ, vi tar några som kanske snor mycket saker. Vi tar att Hells Angels kommer in på H&M. De kommer in 10 motorcykelknuttar. De vandrar in. Någon säger till den här kassörskan, sitter där: "Ej du, har du någon skinnjacka?" Och sen så går de andra 9 grabbarna in och så hon bara börjar sno dina produkter och stoppa på sig de jackorna så här. De bara,
ja,
den här.
Det skulle ju vara en jävla syn det, att när de kommer in på H&M's beautyavdelning och plockar på sig en massa skönhetsprodukter.
Ja, men det är det som är grejen. Och sen kommer
Hells
de hem
Angels.
Och de bara, har du testat den här? Och sen börjar de smeta på liksom så här.
Ja,
och de bara, shit, kolla in den här.
Ja.
Det är en dröm. Det är en dröm.
Ja, det är ju kanske ingen dröm som jag haft då, men ja, det hade väl varit lite smickrande då.
Är det några från Hells Angels som lyssnar på den här podden?
Så kan
sno Idas
göra
produkter.
Nej, men sluta. Okej, det är faktiskt en till bra grej som har hänt. Jag har släppt en låt i veckan. Eller nej, jag har släppt en remix på min fina låt Set Sails, som jag tänkte att vi spelar i slutet av den här podden. Och det var så här att jag släppte ju en låt som heter Set Sails, som jag själv tycker är väldigt bra, i höstas. Som har blivit väldigt populär, speciellt på Musical.ly. Den har legat på ett, typ på topp 3 på topplistan där jättelänge. Men i alla fall, då var det några härliga killar från Zebra Music som hörde av sig och ville göra en remix. Och då sa jag, självklart, testa att göra en remix. Och sen tyckte jag att den blev så himla bra, så det blir liksom en sommarversion av låten. Så in och lyssna på Spotify på Set Sails Zebra Remix, eller stanna till slutet.
Det är riktigt bra, Zebra Remix. Det är ju helt fantastiskt.
Zebra Music har gjort en remix. Okay. Yes.
Samma. Lyssna på Idas djurmix med massa zebror och skit som håller på och sjunger Set Sails. Ja. Det låter ju guld alltså.
Eller bajsa på din bok.
Lugna ner dig.
Ja. Du har bajsat på mina produkter här nu. Nu ska jag bajsa på din framgångsbok.
Lugna ner dig. Du kanske ska läsa den så att du får någon jävla Zebra Music.
Nu, jag tänker inte läsa mina egna citat. Nej. Kan redan dem.
Du har ju citat i boken.
Jag vet, det var ju det jag sa.
Ja, och till det, min bok släpps nu i veckan.
Ja, då kan väl helst Angels gå in och sno den jävla boken istället.
Tänk om det kommer in 10 motorcykelknuttar på akademibokhandeln och snor mina böcker.
Ja, men då blir du nöjd eller?
Ja, men jag blir fantastiskt
nöjd.
Ja,
men Hells Angels, gå dit och sno hans böcker istället.
Den kom ut på onsdag, framgångsboken. Det är också en jäkla fantastisk grej. Men nu hoppar vi över till nästa. Och det är veckans pinsamma steg. Veckans pinsamma.
Och den, mina damer och herrar, är det inte jag som står för.
Nej, det...
Den kan du få. För jag, det är nästan så att jag måste hålla för öronen för att inte sjunka genom jorden när jag lyssnar på det här nu.
Ja, men den här är vidrig. Den här är också vidrig. Alltså, jag har en ångest för... Jag har nästan dubbelångest den här veckan. En grej att jag har ångest över, som jag precis berättade, och en grej att jag tycker den är så pinsam att jag fortfarande håller på att sjunka genom golvet. Och det var nämligen så att jag var och tränade på Allstars gym. Där brukar jag träna 2 gånger i veckan. Då har jag ett par shorts som är så här, rätt schyssta shorts faktiskt, som jag har fått från Yasiragi. Såna här svarta.
Snott.
fått. Snott. Ja, men jag har lånat några från Yasiragi. Och det var innan Petter Stordalen ägde hotellet.
Nu gamla... skulle du ju aldrig ta shorts.
Nej, men jag skulle faktiskt aldrig göra det nu för tiden. För några år sedan så
gjorde jag det. Man får ju faktiskt shorts där.
Ja.
Men de är ganska fina. Jag tycker de är jättesöta.
Hur som haver. Jag har ett par shorts. De kanske inte var den bästa kvaliteten. Vilket gjorde att vi gjorde squats. Och sen var det så här. Jag vet inte hur det blev så. Men jag körde utan kallingar. Jag hade bara ett par kallingar med mig dit. Och då var det så att jag sparade dem till efteråt. Så att jag hade mina shorts på mig. Och sen så hade jag de här... kallingarna.
Nej, du hade inga kallingar, sa du precis. Hur ska du ha det? Alltså, det var såna shorts med dragkedjor du snackar om nu.
Ja.
Precis.
Nej, det var det inte. Så här var det. Jag hade de här shortsen. Jag hade inga kallingar på mig. Det gjorde att vi sprang runt där. Och sen var han så här, våran tränare, som heter Andreas Michael, som är även Alexander Gustafs tränare. Han bara, okej, okay, everybody do some squats. Och de är tajta som fan, de här, det är storlek medium. Jag har en förmåga att sätta på mig alldeles för små kläder. Jag började squatta. Sen så här, det här är ju pärlan. Ba, 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 ba. Så började jag squatta. Och sen när jag är nere så spricker de upp. Problemet är att de spricker upp. Det är att de spricker hela vägen upp. Alltså från rumpan upp till könsorganet då, vill säga. Och sen fortsätter vi springa. Jag fortsätter, håller på. Och sen så blir det så att min dick börjar flyga ut från det här hålet. Och han bara, nu kör vi squats igen. Do some squats. Och då står jag och kör squats. Och då flyger den upp och ut. Och då ser han det. Han börjar garva och peka på mig. Och så tittar jag ner. Så ser jag min snopp fladdra runt utanför shortsen. Och han bara, han tror att jag typ gör det medvetet. Så han bara, put in that shit. Put in that snake again.
Märker inte du detta då?
Jag märkte inte det. Så jag märkte det när det var det. Men alltså det är ju lite så här, shortsen är lite fladdriga, lite så där. Men jag hade inte koll.
Och sen
så
bara tittade jag ner, så såg jag min snopp hänga.
Ja, men det blev att jag, du vet, när man kommer dit och sen bara, oj, jag har bara ett par med mig. Och sen blir det så att jag har bara ett rena par. Jag vill inte förbruka dem till att jag kommer hem. Att jag vill ha på dem under jeansen. Och det blev, alltså, jag glömde riktigt. Bara.
Nu kommer folk tro att du alltid går runt utan kalsonger, för du drog den här i din podd i onsdags också. Att du aldrig har kalsonger, inte när du sover, inte på dagen. Hur lurade alltid... din gäst?
Jo, men jag har...
Att du inte hade kalsonger på dig, du sa typ inte ens att du skojar.
Nej, jag vet, men det är väldigt roligt. Alex Schulman
blev blåst.
Och
nu drar du den här, liksom, att jo, du inte har kalsonger.
Men om... Man har ju filmbevis dock att jag alltid har kalsonger. Det är bara att kolla på dina vloggar. Man såg i senaste vloggen att jag berättade om den när jag var sjuk.
Vadå?
Ja, men du vet, när du satt där och visade svarta bebiskläder i New York.
Och bara, jag orkar inte.
Det här är babba. Så visar du babba, babba.
Ja, men alltså jag sitter och ska göra en liten haul när jag ska visa vad jag har köpt i New York till lilla Mini. Små söta bebiskläder. Jag ställer upp kameran. Du ser att jag sitter och filmar.
Du filmar hela tiden.
Ja, men alltså, då går man väl inte i den höjden. Och det är liksom som att du vill så gärna vara med på min video. Så att du har ett helt hotellrum, men du ska gå just bakom mig när jag pratar och hålla på och fixa och dona, så att man ser ju bara den delen, den regionen av din kropp. Så man ser, du går runt där i kallingar, så man ser din rumpa och din snopp i de här kalsongerna. Och jag märker ju inte det när jag sitter där. Sen så bara skickar jag till Lisa, får tillbaka videon. Det är så här, videon ska upp idag. Det är liksom bråttom, det är jetlag. Lisa har lagt sig och sover. Det är inte så att jag kan spela om det här. Så jag bara, skitsamma, han får fan skylla sig själv om man är så dum så han går bakom kameran i kallingar liksom.
Men har du fått någon, är det någon som har skrivit någonting om det?
Ja, jättemånga. många bara garvar ju liksom, bara vad tänker han med, alltså vad går han där bak i kallingen när jag visar upp små söta bebiskläder. Och en person blev stött på riktigt, hon bara, nej, fy, det där var väl inte passande. Jag garvar ju bara.
Men jag höll ju på typ att blanda någon så här musla eller något. Så jag gick i bakgrunden.
Ja, men du gjorde några kokosyoghurt, med müsli typ.
Och sen så ser man det. Men du hade ju zoomat in så man ser ditt ansikte jättetydligt. Och så ser man en dick och en rumpa åka förbi. Alltså så här, bakom hela tiden, så på din vänstersida står en stor jävla rumpa. Alltså i kallingar. Ganska tajt rumpa då. Alltså tajt. Alltså,
ursäkta. Nu går det överstyr här. Men det är liksom, alltså det är alltid så. Om jag ska fota min maträtt här, det är som att du dras till kameran.
Men jag är en
teaterapa. Helt plötsligt så är någonting av din kropp med i min matbild. Jag bara, kan du flytta på dig? Du är en teaterapa, du gillar att vara med i centrum. Ja.
Jag tycker det är kul när du håller på så här. Det här är bappa.
Ta nästa punkt nu.
Okej. Då hoppar vi vidare till nästa. Veckans Och det är ingen mindre än veckans piss. Den är fan på dig, den får du ta den här skiten.
Ja, alltså. Men den här är ju fett jobbig. För det är ju som så här, när man är gravid så kan man ibland inte hålla tätt.
Alltså och vill jag höra det här? Jag har inte hört det här.
Jag har inte kissat ner mig, det har jag inte. Men om man säger som så här, får man en ordentlig nys som man kan få nu i pollensäsong så kan det... Ibland, om man är lite kissnödig, så kan det vara lite svårt att hålla tätt. Så att det är dags för mig att börja göra knipövningar varje dag.
Men är det så? Alltså, om jag bara förstår det här nu. Du står så här, du nyser, och sen, samtidigt som du nyser drar du en kiss bara så här.
Ja, lite.
Men du bara kissar lite så här.
Men det går lite, inte. Vet lite. Du, det går inte att hålla tätt.
Men lite så här skön bara.
Nej, men typ det bara. Går inte. Du fråga alla gravida kvinnor där ute och det kommer bli ännu värre, förstår du? När jag har fött ut ett stort jävla huvud ur min vagina. Det är inte så att den bara dras ihop helt plötsligt. Nej, då kan det bli ännu värre sen. Jag har tränat kunder som har fött barn. Och de kan inte hoppa överhuvudtaget, för de kissar ner sig. De beskriver att det känns som att allt innehåll i liksom hela livmodern ska ramla ut. Så beskriver de det.
Om jag bara får försöka förstå det här. På tjejer, då är det alltså att man har ett urinrör.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Ja, man har ett urinrör och det är ett hål då som går till någon typ av urinblåsa. Så man kan säga att det är en påse där inne som...
Men alltså, nu får du lugna ner dig. Varje gång vi ska göra något så ska du förklara som att du vet.
Nej, men jag vill försöka förstå. Ja, och då är det så här,
jag
här
vet
är
inte.
Det urinröret som har slappat till sig? Är det muskler runt?
Nej, det är inget
där?
Som har slappat till sig. Vet du hur mycket saker ligger inne i min kropp just nu som trycker på saker och ting? Ha? Så tänk om någon skulle stå typ trycka en knytnäve på din urinblåsa, kissblåsa. Och sen nyser du på det.
Ja.
Ja. Då skulle du fan kissa ner dig också.
Men då är det alltså att det är tryck på urinblåsan.
Nej, men jag vet inte, det är någonting
i alla fall. Och där är de här urinmusklerna inte kan hålla fast dem, kisset.
Oklart. Jag vet inte, jag kan inte svara.
Varje gång du nyser så drar du en piss.
Nej, det har hänt en gång och jag har nys många gånger. Men om jag är kissnödig så kan det bli lite svårt. Och det här kan bli värre.
Men ska du inte bara köra blöja då?
Nej, jag ska inte ha någon jävla blöja. Nej, jag sa bara att det var veckans piss. Det är jävligt jobbigt, det är veckans graviddiss. Så nu fortsätter vi till nästa.
Då hoppar vi vidare på nästa. Ja, och nu kommer vi in på veckans sorg. Och det här är faktiskt verkligen... Det här skulle nästan vara årets sorg. Alltså otrolig sorg.
Alltså jag har aldrig blivit så här påverkad. Och jag trodde aldrig att jag skulle bli så här påverkad av någons bortgång som jag inte känner.
Ja, men det var också... Ja, men jag håller helt med dig. Det var helt otroligt. Alltså att den här personen dog, och vi syftar givetvis på Avicii. var att det kändes inte verkligt. Det var helt stört.
Helt stört, jag menar så mycket som man har lyssnat på hans musik. Och jag hade aldrig liksom, jag hade inte sett hans dokumentär innan. Jag visste liksom ingenting om honom, förutom att i mina ögon så var han en otroligt lyckad person som var ute och turnera hela tiden, som tjänade miljoner med pengar, som bara levde livet och var lycklig. Så såg jag honom. Och sen liksom man fick reda på att den här personen är död. Nu vet vi ju inte hur han dog än, eller har de gått ut med det?
Jag har verkligen försökt att hitta det. Alltså, jag har varit också så här superengagerad i det. Jag har varit inne på liksom alla olika forum över hela världen, försökt att hitta det, för att jag engagerar mig. Jag tycker att det är så stört att han är död.
Mm.
Men det var ju nyligen, några veckor sedan, en fredag, så på kvällen kom det ut som att han är död, och han var i Oman var det, och han hade hittats död. Det är väl det man har gått ut med. Och sen hela världen har hyllat honom. Vi var på Sergels torg också när hans närmsta vänner spelade en låt som de verkligen kännetecknar med honom. Och det har faktiskt vi också tänkt att göra.
Men vilken är din favoritlåt av Avicii?
Jag tänkte att vi kan spela den här. Ja, alltså den här låten. Alltså den ger mig såna häftiga minnen. Och det tror jag också varför hans bortgång blev så himla chockerande, för att alla har någon sån där känslomässigt band. Alltså jag själv har aldrig någonsin träffat honom. Jag är faktiskt väldigt god vän med Ash, hans förra manager, som också känner att det är hans bror verkligen. Men jag har aldrig någonsin träffat Avicii. Men jag har såna sjukt starka band. Och till den här låten så tänker jag så här, verkligen på så här, frihet. Att när man var yngre, man tyckte så här att ingenting verkligen var omöjligt. Man stod där, hade hela världen framför sig, och sen hör man den där låten bara.
Men tänker du på någon specifik situation eller plats eller så?
Jag tänker på Gotland.
Gotland?
Ja, det var första gången jag... Och jag såg faktiskt Avicii på Gotland med den här låten.
Var jag med?
Nej, det här var...
Men vänta, var det så länge sedan?
Mm. Det var ett gäng år sedan. Nej, men det här är en av hans... Det här var den låten han slog igenom. Han slog igenom i Levels.
Han var typ 20 bast eller något.
Han slog igenom med den. Och då var jag på Gotland, jag stod där på Kallis... Och sen så kommer det en ny DJ upp som inte jag hört talas till. Men jag hörde att de har flugit, det har precis kommit in en DJ med helikopter. Som är här tillfället bara och ska köra. Och sen sätter de på den där låten. Och jag ser hela så här, folkmassan, publiken. Och man bara, solen skiner. Och man bara står där och livet är helt problemfritt. Och de bara kör den där och de bara känns sommarkänslan i kroppen. Magiskt alltså.
Älskar den där låten, den har jag haft. Jag tänker på mina gamla danselever, mina discoelever, för jag hade den där låten typ i 5 år som uppvärmningslåt. Så jag tänker på lyckliga discoelever när jag hör den. Underbart. Grym. Men min favoritlåt, det är ju den här. So that's fine by me. So wake me up. Alltså den här låten känns som att det är den låten som Avicii blir så här världskänd med.
Ja.
Och det vet jag inte om det ens stämmer. Men för mig känns det så, bara för att precis den här låten släpptes så drog du och jag till LA i 3 veckor. Och där så spelade de den här låten konstant. Jag kommer ihåg när vi låg där på Chamberlains takterrass.
Ja, just det.
Kommer inte ihåg det? Och så går ut över så här Hollywood Hills och då spelar de den.
So wake me up.
Ja. Och på typ alla planscher och sånt runt omkring så var det så här, Avicii han ska spela i Vegas, han ska spela där. Jag bara, shit, det går bra för den här killen, wow. Och det var så här, jag har alltid älskat housemusik, och Levels den är ju lite så här, ja men det är mer house-housig, typ som ja, men typ som Swedish House Mafia och de här. Men just Wake Me Up blev så här en annan slags housemusik med typ country.
Ja, men alltså den var så, alltså jag var så imponerad över när han släppte den. Då var jag så här, okej, det här är ett musikaliskt geni. Mm. Han tog den här house-scenen och producerade de absolut bästa låtarna. Och sen kom han in på USA och sätter en av de fetaste country house-låtarna i historien. Och bara exploderar med dem. Och då var jag så här, wow, vilket jäkla geni alltså.
Men sen så när man väl börjar lyssna på texterna i hans låtar, så märker man, okej, ja, de här är ganska sorgsna. Jag menar, väck mig när allt är över, när jag är äldre och visare. Men det är ju typ den handlingen. Och sen så skrev jag vad jag skrev. One day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Den är också så här. Ja, men den är tragisk. Och man blir lite lurad, för det är så här glad musik, fast texterna är så djupa och så fina, tycker jag.
Vi kan lyssna på den kort här bara. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Ja, men den är verkligen så himla fin. Och sen att han har, alltså det är svårt att säga vad han gjort. Jag vet inte om jag vill spekulera i det för mycket.
Nej, det ska vi ju inte göra.
Visa respekt till hans familj och allting. Men de har i alla fall gått ut med att det var ingen olycka. Och det är ingen som är, det var ingen olycka har de inte sagt. Men de har sagt att det är ingen som är misstänkt.
Nej,
och sen verkar ju som, vi kollar på dokumentären också om Avicii. Och han har, det ser inte ut som att han har haft ett lyckligt liv de senaste åren.
Alltså gud, jag blev så, vi kollade ju på dokumentären, var det på samma dag som, nej, dagen efter tror jag det var. Och då liksom, men herregud, wow. Enligt den dokumentären fick man ju verkligen inte uppfattningen om att han gillade sitt liv. Alltså det kändes ju mer som att, men han älskade att göra musik. Men han älskade inte liksom resten av vad liksom en DJs liv innebär, som alla turnéer och allting. Och det är sjukt att jag verkligen känner med honom, för att jag känner likadant. Om jag hade varit i hans situation, så jag gillar inte heller det där med att vara på turné. För jag har ju varit på mindre turnéer, så jag vet ju, och jag kan ju bara tänka mig hur jobbigt det är för han. Jag menar, jag kanske var på 20 spelningar på 2 månader. Han kanske gjorde liksom 200 spelningar på 2 månader. Jag bara, alltså man blir ju helt utbränd liksom, om man inte verkligen älskar det där. Så, och det kändes ju inte som att han var, alltså stämde det liksom, när jag såg den då blev det så här, den bilden jag hade om Avicii innan, den var ju helt typ motsatsen mot vad det verkar vara. Jag hade den här lyckliga, framgångsrika DJ:n som levde life liksom, och sen så bara får man den här dokumentären och ser verkligheten. Och då inser man, eller jag, att liksom pengar och framgång, det är ju inte allt.
Nej, men verkligen. Och sen är det ju också vad själva den här framgången är. Att han, precis, var ju framgångsrik på det. Alltså jag läste att han tjänade ihop över 500 miljoner. Mm. På de här åren, alltså på ganska få år drog han över 500 miljoner och säkert ännu mer pengar på massa andra prylar. Men jag tror att bara på spelningarna så drog han där någonstans. Och sen blir det ju också att han hade säkert mycket vänner som hängde med han, fast han inte, kanske för att han var känd. Det var säkert svårt att få vänner, eller svårt att känna vad han verkligen. Och det kändes också som att han hade enorm press på sig, att han hade tagit på sig så otroligt mycket och gjorde allting för andra och egentligen mot sig själv. För att han kanske inte skulle göra någon spelning typ överhuvudtaget. Han kanske skulle fokusera på sin musik och vara den här konstnären och inte vara artisten.
Men man ville ju, när man såg dokumentären, så ville man ju bara säga så här till honom: men vet du vad, du har tjänat ihop tillräckligt med pengar, så du skulle bara kunna sitta inne i din studio och göra musik resten av livet och inte behöva göra något annat liksom.
Ja,
men så här är det verkligen.
Och det leder ju in oss till lite grann så, vad är meningen med livet? Och liksom, vad är det viktiga? Vad är det man verkligen mår bra av? Och Nej, men exempelvis om en undersökning som är skrämmande är att 75% av alla trivs inte på sitt jobb. Alltså 75% trivs inte på sitt jobb. De är mer att de går upp, de skulle hellre sova längre, de längtar till fem, gå hem så snabbt som möjligt, gör det de ska göra, gör det för make a living och sen drar de hem. 10% vantrivs så mycket att de kan tänka sig att förstöra för sitt företag och sina arbetsgivare. Alltså att de snackar skit, de trivs inte alls, de vill sluta, söka efter andra jobb och sådär. Och då är det, sen är det 15% som är motiverade och trivs. Och vad allt det handlar om är ju inte att 85% är dumma i huvudet. Och det är bara att det är personer som är på fel plats.
Mm.
Och de har klättrat på fel stege. De har inte hittat vad de verkligen vill göra i livet. De har inte hittat sin mening med livet. De kanske gör någonting för att andra vill att man ska göra det här.
Mm.
De gör det för att omgivningen vill. De gör det för att de är pressade av samhället, av vänner, av en bild som de tror är framgång eller det de söker efter.
Ja, det är väl som du säger. Det är ju ganska svårt det här med just jobb. För att man måste ju jobba och tjäna pengar för att överleva i dagens samhälle. Och ja, vad ska man liksom göra om man vantrivs på jobbet? Jag känner så här man ung, har precis slutat gymnasiet, men då kanske man måste ta ett brödjobb. Man kanske måste jobba de där timmarna bara för att tjäna ihop pengarna. Men sen så det viktigaste av allt tycker jag är att ha en plan, tror jag. Alltså att man kanske tar det här brödjobbet för att man har en plan att man vill nå till sitt drömmål, till sitt drömjobb. Ja.
Men verkligen, nej, men det är ju inte fel att göra någonting om man vet varför man gör det.
Nej.
Alltså att du går till ett jobb du kanske inte trivs med för att du vet att det här samlar ihop pengar för att jag ska åka på min Thailandresa, eller samlar ihop pengar för att jag ska göra det här. Mm. Och se det som en tillfällig destination man går på.
Mm.
Men och ofta när jag har suttit och funderat på det här och pratat med folk om det och sånt, så är det att folk förstår det här med okej, jag måste sätta mål, jag måste göra alla de här bitarna för att klara av det jag vill. Problemet för mig är att jag vet inte vad jag vill.
Nej, jag vet.
Jag vet inte vad jag vill. Det är det som är problemet. Jag vet hur jag ska uppnå det jag vill, men jag vet inte vad jag vill. Och där känner man ju igen sig.
Mm.
Det finns några saker man kan göra för att försöka hitta det man vill och se att man inte klättrar på fel stege. Och en av dem är, för att se så här, vilket område ska jag röra mig, det är så här, okej, att vad skulle jag göra om jag inte får betalt? Alltså vad skulle jag göra gratis? Mm. Vad skulle jag syssla med gratis utan att få betalt? Och då är det så här att då vet man framförallt med vad man inte skulle göra också. Så att det är så att nej, men det här skulle jag bara göra om jag fick betalt och jobba med det. Annars skulle jag aldrig någonsin göra det. Och därför man en hint om så här, nej men du som exempelvis har hållit på med dans, du vet ju så här att när du gillar det som mest då älskar du allt med det att göra. Eller det kanske någon som älskar att måla tavlor, någon älskar att hålla på med ekonomi och tycker det är siffror det absolut bästa som finns. Man kommer hem och räknar Excel-ark och sådana grejer. Det gör flera polare som gör. Men då får man lite hint om vad man ska. En annan grej man också skulle kunna göra är att man funderar så här på att om jag hade 1 miljard kronor, vad hade jag gjort då? Och då kanske man börjar tänka så här, nej men då hade jag köpt en båt, en bil och allt det där. Men okej, okay. Men när du köpte det där, vad hade du sysslat, vad hade du gjort under dina dagar då? Nej men då kommer faktiskt fler på att nej men jag hade kanske varit med familjen, varit med min fru, varit med min man. Jag hade engagerat mig i det här, jag hade varit och gått mer, jag hade börjat jobbat med det här för det här jag verkligen brinner för, kanske design. Ja, bra. Allt det du tänker på om du har haft 1 miljard, se till och gör de sakerna idag.
Mm. Men sen finns det faktiskt de som inte har någon aning om vad de skulle göra då heller. Och det behöver faktiskt inte vara så avancerat som att man måste ha en dröm, man måste ha ett intresse, man måste hålla på med design, dans, musik och sånt heller. Utan det kan vara så enkelt att man kanske ska byta jobb till ett jobb där man har kollegor som man trivs jättebra med. Och arbetsuppgifter som man inte tycker är dötråkiga. Utan som alltså man liksom, ja men typ som jag skulle säkert gilla att vara receptionist till exempel. Gå runt och fixa, sätta på kaffet, det är varierande uppgifter. Hade jag jobbat som receptionist och haft supertrevliga arbetskamrater, men då hade jag levt life också. Så det handlar ju liksom inte bara om att man måste satsa stora planer liksom och komma till
inte
sitt stora mål.
Verkligen
för då
inte
kan man också låsa sig lite, känner jag.
Och det finns också en nyckel till för att hitta det man vill göra. Ganska lätt.
Berätta.
Det kostar 189 kronor.
Oj. Ska du göra reklam för din bok nu?
Framgångsboken.
Framgångsboken.
Halva boken handlar om just det här. Det är två halvor. Den ena halvan är att man ska hitta det man vill göra. Och den andra halvan är att man ska kunna lyckas göra det man verkligen vill göra. Alltså hur man ska göra det. Mm. Så det är faktiskt det är absolut ett jättebra tips. 189 spänn kan det vara värt. Och det finns också på ljudbok på bland Storytel.
Ja, men det är jättebra tips där i.
Ja, så där är det är liksom det bästa för mina 200 avsnitt av Framgångspodden. Som jag har valt ut de absolut bästa grejerna och satt ihop det. Ja, och nu ska vi ju också prata om veckans sponsor som är återigen Kry.
Världens bästa Kry.
Ja, men alltså de revolutionerar ju verkligen sjukvården. Alltså istället för att man bokar såna här långa köer där man tar jättelång tid att få hjälp så kan man alltså få det direkt i mobilen. Det är så otroligt smidigt. Och där kan man alltså träffa en läkare, en legitimerad läkare och prata om alla olika typer av problem man kan få. Exempelvis nu när det är supermycket allergier.
Ja, jag tänker ju på alla som har allergi just nu. För då, jag kommer ihåg när jag led väldigt mycket av allergier. Att jag var tvungen att springa hos läkaren hela våren för att få nya recept. Det var nya astmasprayer, det var nya piller hit och dit. Och det tog jättelång tid. Och först kan man liksom ringa och boka tid och sen ska man dit. Och så himla smidigt att bara använda Kry, så kan man få recepten utskrivna där.
Ja, verkligen. Alltså den är en sjukt bra app. Den finns att ladda ner på App Store och Google Play. Så det är bara att göra det. Man kan säga så här, man har en sjukvård i mobilen som man kan ta upp när som helst och få hjälp. Extremt, extremt bra.
Tack säger vi till Kry.
Stort tack, Kry. Ja, då hoppar vi in i veckans fråga. Och den kommer från en tjej som heter Louise Svensson från Arboga. Jag och min pojkvän har varit tillsammans i 9 månader. Båda jobbar vardagar från morgon till kväll. Jag kommer hem runt 19, vilket innebär att då äter vi tillsammans, sen lägger vi oss i sängen, kollar på serie och sen somnar. Och det är samma sak varje kväll. Vi har alltså fastnat i en ond spiral, känner jag. Har ni några bra tips för vad man kan göra för att fortfarande hålla förhållandet vid liv och inte få en negativ spiral av det? Jag vet många som har gjort slut på grund av att de har fastnat i en vardag och det vill jag verkligen inte ska hända oss. Vore snällt ifall ni kan diskutera detta lite så jag kan få bra tips och idéer.
Ja, nu ska vi ge relationstips här, relationsakuten. Ja, det är lite svårt att relatera för mig, för att vi har ju aldrig haft det så. För att vi har ju så himla oregelbundna jobb och tider, så vi har ju aldrig fastnat i den här spiralen på något vis. Men jag vet att det är många som gör det. Och jag tror att då kan det ju vara väldigt bra att till exempel på helgerna göra annorlunda saker, tycker jag. Att man kanske träffar sina kompisar, att han träffar sina kompisar, du träffar dina kompisar, ni kanske planerar att göra någonting tillsammans på helgen, någonting annorlunda än att kolla på serier hemma. Komma ut, gå ut och äta middag, ta en promenad, gå på en yogaklass tillsammans eller träffa vänner tillsammans. Det skulle jag säga. Och sen så visst vardagar, alltså man är ju trött när man kommer hem. Man vill ju typ lägga sig och kolla på en serie när man kommer hem och man har jobbat hela dagen, kan jag tänka mig. Så, eller vad säger du?
Ja, men jag tycker att det är superbra tips.
Ja.
Jag tycker också att man inte ska ta varandra för givet. Det är nog huvudnyckeln. Och det har ju varit en grej som jag har tänkt i vårat förhållande. Lite mindre just nu för att vi har involverat varandra så mycket med giftermål och barn och prylar. Men innan det har jag tänkt så här att ta det slut. Och så länge det känns bra så fortsätter vi. Men om det är så att det inte funkar, då funkar det liksom inte. Och då har det gjort också att man måste jobba för det varje dag och att man inte ska ta varandra för givet. Att det är liksom, det är bra så länge det är bra. Och det är en anledning varför jag också haft lite så här, varit skraj för att gifta mig. För att då känns det som att man tappar den här då tar man varandra för givet, för man är gifta. Det är problem att skilja sig. Man är så här, ni ska vara ihop resten av era liv och sånt. Så att då, den grejen har jag haft lite ångest över. Att den ska förändras. Men det har känts bra nu i alla fall. Så att det är väl ett tips. Ta inte varandra för givet och se till att försöka få det så länge som möjligt som det känns i början. De här första dejterna. Och då måste ju båda jobba för också.
Mm, man kan ju anstränga sig lite, hitta på kanske någon rolig grej någon vardag också. Eller att man träffar sina kompisar någon vardag. Eller att istället för att ligga och kolla på serie kanske ni tar en kvällspromenad tillsammans. Eller gör saker var för sig en kväll. Kanske kolla på varsin serie. Vad vet jag? Någonting annorlunda och bryta spiralen. Okej, det var allt för den här gången, mina kära älskade vänner. Det var kul att ni lyssnade. Och vi är tillbaka nästa söndag.
Och nu kan man även lyssna på din låt här.
Just det, min låt kommer nu. Så njut av låten och ha en fantastisk vecka.
Ha det magiskt bra.